Herre Jesus. Halleluja. Lovat vare Jesu namn. Åh Gud, jag lovar dig. Tack käre gode Gud. Jag vaknade i morse med en strof för en gammal sång. Och jag tror det var en kvinna i Norrköping som skrev den sången. Och det kan vara ganska exakt 120 år sedan. Och vittnesbördet är det. Att det hände i Norrköping. Att det var som en böneväckelse. Ingen kan förklara hur det startade. Men det började och spred sig runt i alla kyrkorna. En märklig tid. Och då skrev hon så här. När Gud slår an ackordet i himmel och på jord. Då blir av hela människan en lovsång utan ord. Alltså vilka meningar. Kan du liksom ana vad som ligger bakom det här? Då vi anar på djupet ett andligt skeende. Att Guds händer är i rörelse. Jag tror ingen av oss liksom är på jakt efter lite tillfälligt fladder och sådär. Och själsliga yttringar på det viset. Men då Gud slår an ackordet. När anden stilla vilar. Ja, det hör nog ihop då Gud slår an. Då blir människan ganska stilla. När anden stilla vilar förlorad ut i Gud. I hjärtats inre formas det rena lovsångsljud. Guds andes milda susning från faders hjärtats härd. Då bringas fram i toner ifrån en inre värld. Och det är klart att är man uppvuxen i en familj där det var musik jämt och mycket glädje och massor med möten. Och man märkte som 7-8-åring att man behövde inte fråga vilka tonarter det var för man hade ett visst gehör. Då blir man ju väldigt berörd bara av en sån här strof. När Gud slår an ackordet. Och jag lyssnar. Jag kan inte höra klangerna. När Gud slår an ackordet. Har ni läst i Bibeln om den stora tempelinvigningen i Jerusalem? Det var ju kung David som fick visionen. Visionen, den tydliga visionen. Jag ska bygga ett hus där Guds närvaro ska vara ibland oss som manifesteras. Det är en underbar bild även på våra liv personligt och på församlingen. Templet, helgedomen. Där Gud sa, här ska mitt hjärta vara. Här ska mitt namn vara. Och så börjar man ta upp kollekter. Och ibland kan det vara ett väldigt tjat om ekonomin i församlingarna. Men tänk då, det är en sån där tydlig sanktion. Det börjar strömma in så mycket medel så kungen får ha möte och säga, nu kan vi inte ta in några fler kollekter. Det bara flödar. Liksom hela folket, hela nationen bara kände, vi är med i någonting som har med Gud att göra. Och det han vill. Det är mäktiga ting det. Och så är det ju pojken Salomo som får inviga templet. Och det beskrivs bland annat i andra krönikeboken 5, 6 och 7. Det går åt 3 kapitel för att i någon mån beskriva. Det verkar ju vara en konferens som pågår i många dagar. Och det är många intressanta moment. Bön där kungen själv leder hela nationen i bön och överlåtelse. Och Gud, himlen säger amen genom att eld faller över altaret. Och ledare, hela folket faller ner på sina ansikten i tillbedjan. En märklig konferens. Men allt sammans börjar med lovsång. Det står så här. Jag ser inte att någon hinner läsa inledningsord eller någonting sådant. De är väl samlade kanske flera hundratusen. Och det är förväntan och glädje. Och en oerhörd doft av helighet tror jag. Och så kommer leviterna. Den där gruppen, leviterna var ju hjälptjänst till prästerna. Och i den gruppen fanns det en avdelning. Och om dem står det något mycket intressant i Bibeln. De har fått profetisk ande till att sjunga Herrens lov och pris. De har en särskild tjänst i församlingen. En grupp av leviterna. Och de har instrument. Och nu kommer de in där klädda i vitt. Vilken bild också på överlåtelse och renhet. Och så har de alla instrument med sig. Cymbaler och harpor. Och basuner och allt vad det är. Och så har de förstärkt upp lovsångsteamet. Med 120 präster som blåser i trumpeter. Och jag började skratta högt en dag jag läste. Och jag tänkte på vilken förkärlek svensk kristenhet har för uttrycket om att Gud kommer i den stilla susningen. Det älskar vi. Det var det inte den dagen. Det var inte den stilla susningen. Ja, men kan du leva dig in i såna här bibeltexter? 120 präster som blåser på. Det måste ju vara så. Hatten flyger av tanterna. Ni förstår vilket tryck det här. Nu är det jubel. Och då står det att när de samtidigt och samstämmigt började lova Gud, då är det sånt där litet profetiskt ord, då blev huset Herrens hus uppfyllt av en molnsky, så prästerna där inte kunde göra tjänst, ty Herrens härlighet uppfyllde huset. När då? När Gud slog an ackordet. Jag har varit i konferenser och jag har arbetat i stora församlingar där man ibland har anat vad Gud ville göra. Men det är som att skeenden fick aldrig blomma ut, för det drar åt så många olika håll. Det där riktiga ackordet saknas. Har du känt så någon gång? Det här står de en gudstjänstfirande församling. De kanske är flera hundratusen. Men inte en massa olika fraktioner. Då de kommer samman så är de totalt sammansvetsade. Samtidigt och samstämmigt överlåter sig hela församlingen åt att tillbe och prisa Gud. Och man riktigt känner det man läser. Det finns ingen makt i universum som kan hindra att slöjan som döljer den eviga världen bara dras undan. Och plötsligt förenas himmel och jord. Och Guds härlighet bryter igenom. När Gud slår an ackordet. Det finns ett parallellord i Nya testamentet. Och det är Apostlagärningarna, kapitel 4. Nu har den första vågen av förföljelse kommit mot församlingen. Och det är tryck. Och ledarna som har förkunnat så frimodigt. Det står inför rätta, förbjudna att predika. Man känner ju hur det är skarpt läge. Vad händer då? Då samlas hela församlingen. Det konstiga i vår tid är ju att vi pratar ofta om att vi vill väckelse. Men då pastorn inbjuder till bön så är det några som kommer. Det är någonting här vi måste hitta det här. Hur vi ska lösa det. Och skapa en bönemiljö där alla bara känner jag kan inte vara undan detta. Jag undrar hur de gjorde. De hade ju inte sms. Tänk tusentals nyfrälsta människor. Och det måste ju ha gått snabbt. Kanske på någon timma är alla församlade. I ett jättebönemöte. Och så står det att man börjar gemensamt be högt till Gud. Och bönen är nedtecknad i Apostlagärningarna. Och den är väldigt stark. Det är ett studium för sig, det tycker jag. Hur de bad. De bad gemensamt högt till Gud. Och det står i en engelsk översättning. De bad i ett ackord. Och jag riktigt känner att det är nöden och kampsituationen som är med och riktigt förlöser det där. Den där endräkten och ackordet. Nu står vi nära varandra. De ber i ett ackord. Och också där manifesteras Guds närvaro. Rent fysiskt. Jag skulle tro att människor utöver stan kan känna det. Under de här bedjande människomassorna skakar det plötsligt till i marken. Som en jordbävning. Marken skakar. Alla fylldes av helig ande och förkunnade frimodigt Guds ord. När Gud slår an ackordet. Finns ett annat bibelord som jag låg och tänkte på i morse. Jesus undervisar om bön och han säger att om det är två här på jorden som kommer överens om att be om någonting, då ska det vederfaras dem. Så alltså om det bara är två som är verkligt förenade i nöd och längtan, som har en gåva att kunna lägga hjärta till hjärta och göra heliga överenskommelser på bönens område, då är det en maktfaktor att räkna med i den osynliga världen. Om bara två är överens, då anar jag ju varför själafilen hela tiden inriktar sig på sin kraft på att slå mot våra relationer. Och inte minst då vi är i sådana där skeenden då vi känner att nu är det någonting på gång. Är det någon som kan minnas att det brukar vara så? Vi upplever att det är faktiskt någon som klappar på porten nu. Och här är det någonting som är på väg att hända. Då brukar det liksom hända saker, irritationer och saker som gör... Ja, vad är det som händer? Jo, då kommer ofta det upp till ytan som vi lyckas hålla under ytan så länge det inget speciellt händer. Då Guds andes kraft börjar verka lite starkare, då är det precis som att det börjar, människor reagerar utifrån sina sår som aldrig har fått läkas. Och så kommer sånt här igång. Och så istället för ett ackord så blir det slitningar och låsningar och så här. Om två är överens. Och känner ni att det ligger lite djup i det där ordet överens. Om två, alltså förenade. Och där står det, har jag hittat i flera bibelöversättningar. Om två, på tal om Sten Göran här som har dirigerat många orkestrar. Om två är i symfoni med varandra, då. Är det inte vackert? Om två är i symfoni med varandra. Så längtar vi efter att se Guds kraft verka på tydligare sätt. Då ska vi vara väldigt rädda om varandra och gemenskapen. Och be att Guds ande vaktar våra läppar och våra tungor. Ibland kan det bli en jargong även i en församling att man pratar lite hur som helst om varandra. Och sen går vi gemensamt för att ta nattvardens gåvor. Jag tror inte vi kan hålla på så. Vi ska be om att få ha en annan standard. Här ska det vara en symfoni, samklang, ljuvlig samklang. Som gör att det är lätt för Guds andes närvaro att bryta igenom. Kan församlingen säga amen till detta? Jag har fått ett litet bibelord till. Jag vill inte predika så där speciellt. Jag vill bara tala så här, riktigt från hjärta till er. Jag läser, som jag gjorde igår, ifrån Uppenbarelseboken. Och jag läser från kapitel 3. Uppenbarelseboken 3. Och vers 7. Och skriv till ängeln för församlingen i Philadelphia. Så säger han som är helig och sann. Inser du vem det är vi söker? Så säger han som är helig och sann. Han som har Davids nyckel. Och det här har han ju själv sagt i kapitel 1 också. Det är nyckeln till döden och dödsriket. Och nyckeln är en symbol på hans maktställning. Han har nycklarna. Och Jesus säger varmt och innerligt till sin församling. Jag är den som öppnar så att ingen kan stänga. Jag är den som stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. För din kraft är liten, men du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Uppenbarelseboken 3, 7 och 8. Jag låter dig finna en öppen dörr, står det i flera översättningar. Det säger mig väl att det naturliga är att det är en längtan som driver oss att söka Guds väg. Och han säger, jag ska låta er finna en öppen dörr. Undra på om vi blir utbrända och trötta om vi håller på och försöker slå in det som är stängt. Men vandrar vi med Herren i förutberedda gärningar, i kärlek och ödmjukhet, då kan vi också som lokala församlingar få vara med om det gång på gång. Att dörrar bara öppnas där vi går i längtan att få leva för Herren, där öppnas dörrar. Och Jesus säger tre saker om församlingen för vilken han öppnar dörren. Han säger: din kraft är ringa, du är svag. Och det finns ju en röd tråd genom Bibeln. Jag vet inte om det riktigt menas så här, men det finns en röd tråd som är väldigt tydlig. Att då Gud är på jakt efter stridsmän efter sitt hjärta, och då han söker människor som på riktigt kan få bli hans redskap, då handlar det nästan alltid om detta. Det som i världen var svagt, det som världen föraktade, det världen såg ner på, det som ingenting var. Jag tycker mönstret går genom hela Bibeln. Du kan läsa om den ena efter den andra. Börja med Gideon som försöker att fly kallelsen genom att berätta för Gud att ingen är så liten ovärdig som jag. Och det är precis som Gud säger: pojken min, fattar du ingenting? Det är ju därför jag är på jakt efter sådana som dig. Och ni kanske missförstår nu, men jag tror att många gånger så är Guds problem inte vår kraftlöshet, utan att vi tror att vi är och har så mycket och kan så mycket. Och allt det där ska vi liksom visa upp inför Gud även i våra böner. Gång på gång behöver vi komma som församling och som enskilda. Vi behöver komma till sådana här brytpunkter då vi känner att allt det egna på något sätt dör ifrån oss. Din kraft är ringa. Det är precis som Jesus säger: du har kommit i det läge som gör att jag skulle kunna få börja bruka dig och öppna nya dörrar för dig. Jag känner att jag har fått det här från Herren idag. Jag letar efter församlingar, säger Herren, som inte ståtar med all sin präktighet, utan där vi känner vi är helt hjälplösa utan Gud. Mig förutan kan ni ingenting göra, sa Jesus. Jag ser er belägenhet. Ni är svaga, säger Herren. Därför ska jag sätta nyckeln i låset. Och så säger han två saker till som känns oerhört allvarliga i vår tid. Ni har tagit vara på mitt ord. Det kostar ett pris idag att göra det. Och vägen kommer att bli ännu trängre framöver. Och även i ett humanistiskt välfärdssamhälle som Sverige kan det till och med bli öppen förföljelse och fängelse för sådana som mig. Om vi verkligen vill stå för Guds ord. Det är framtidsscenariot. Jag tror att det är kampfyllda tider. Tror ni att det var det då den här texten skrevs? Med all säkerhet. Du känner dig så svag, säger Herren till sin församling. Det är därför jag kan få ta tag i dig. Och jag har sett hur du har tagit vara på mitt ord. Det gäller väl också en trohet att vi har tagit vara på tilltal vi har fått från Herren. Och du har inte förnekat mitt namn. Det kommer också gränsa till förföljelse framöver. Att vara tydlig i bekännelsen till Jesus. Att han är enda vägen, att han är unik. Att det bara finns förlåtelse och frälsning i hans namn. Det kommer att bli ett hårt tryck. För politikerna tar religionen till hjälp också i vår tid. För att försöka ena och skapa fred och på olika sätt. Och vi hör ju signaler även ifrån stora ledare i kristenheten som svajar betänkligt på alla de här områdena. Och då blir det ju per automatik, för att få det lite mer bekvämt, så tonas Jesus namnet ner. Jag märkte det. Jag ser det så tydligt. Jag har rest över 50 år i alla typer av församlingar i Norden. Och jag kan leda i bevis att då den första kärleken inte längre har en församling i sitt famntag. Och den där heliga gripenheten är där. Första tecknet är nästan alltid att Jesus namnet per automatik tonas ner. Det är som att det nästan tar emot att sjunga de där innerliga Jesus-sångerna. Och bönerna blir vår Herre och lite mer allmänna formuleringar. Du skäms väl inte för namnet Jesus? Jag har sett att ni är svaga, sa Herren. Det är bra. Och jag har sett två saker till. Ni vill vara trofasta, ni har tagit vara på mitt ord. Och ni har inte förnekat mitt namn. Därför låter jag er finna en öppen dörr. Då jag var yngre så var jag ju väldigt fascinerad av att få förfrågningar till stora mäktiga kyrkor. Det är väl mänskligt också. Vi är ju inte andar, vi är människor. Och jag hade drömmar om väldiga stora kampanjer där alla ska vara med. Jag känner helt annorlunda nu. Jag åker hellre till församlingar där det är 10 medlemmar. Ofta där det är 1000 drar det åt så många olika håll. Så ackordet får aldrig slås an, så känner jag. Och jag kan känna det personligt. Gåvor Gud har lagt i mitt liv, det där får inte frigöras. För det där ackordet finns inte. Då tror jag att det är mycket bättre med den där lilla gruppen där jag känner här. Det är hjärta till hjärta. Och ibland är längtan så djup så det är sår till sår. Och i bönemöten blandar vi våra tårar. Sådana gemenskaper tror jag på. Och så blir det så uppenbart att det är Gud som öppnar dörrarna. Det är Gud som gör undren. Fått många vackra vittnesbörd sista året. Ifrån församlingar som har redan hunnit fatta beslut att lägga ner verksamheten. Då kom Gud. Jag kan berätta nästa gång jag kommer hit. Om stora pingstkyrkor som har varit utsatta på Hemnet till försäljning. För att medlemmarna under tårar har sagt vi orkar inte längre. Då kom Gud. Jag kunde ta er med till exempel till Malå i Västerbotten. Samma dag som de fattade beslutet kommer 2 tämligen nyfrälsta makar till samhället upplever Guds andes ledning. Han har varit känd politiker, en känd man, har fått för tidig pension. Hans hustru har snurrat runt i New Age, i alla tänkbara nyandliga och kulta sekter och drabbas av Jesus. Och så har de en längtan att känna Gud och upplever att Gud bara för dem dit. Och de har inte det här religiösa språket, de är så otroligt öppna och vidöppna för Guds ande. Första dagen får de kontakt med människor. De har haft 3 dophögtider sista året. Och flera alfakurser. Och det bara kommer fler och fler. Och jag tittar i ögonen på de där bedjarna. 92 år gamla. Det har varit sånt ljuvligt böneliv i den församlingen. Men de var ju bara en handfull kvar och de orkar inte. Kommer Gud. Och säger vänligt. Din kraft är ringa, det känner jag till. Men ni har tagit vara på mitt ord och inte förnekat mitt namn. Och nu sätter jag nyckeln i låset och öppnar dörrar ni aldrig trodde kunde öppnas. Gud välsign oss alla. Vi ska inte göra det vi inte ska göra. Vi ska söka Gud och ha en frid i vår själ och bestämma oss för att verket är hans. Och faders handens kraft aldrig sviker. Ljuvliga, säkra tro. Amen. Herre, jag välsignar församlingen i Moholm. Tack att det kommer en ny spännande tid. Jag ber för Töreboda kommun. Tack för de fina brinnande vännerna från Ekumeniakyrkan som var med oss både fredag och lördag. Tack för mina vänner här idag ifrån Töreboda. Tack för min syster som har ett sånt evangelisthjärta. Trots sitt egen sjukdom och svaghet. Hela tiden sår ut ditt ord bland människorna. Låt henne få glädjas och få be frälsningsbön med en efter en. Tack att din ande liksom viskar i våra hjärtan nu. Nu är den välbehagliga tiden. Nu är den välbehagliga tiden. Mina älskade vänner, säger Herren. Gör det ni ska göra. Lita på mitt ord. Bekänn mitt namn. Så tar jag fram stora nyckeln. Och jag låter dig finna en öppen dörr. Jag ber, Herre. Jag ber att få höra rapporter från den här bygden. Låt vittnesbörd gå ut över Västgötaslätten. Här uppifrån de här bygderna, gränslandet mot Tiveden. Låt vittnesbördet gå ut över slätterna ner mot städerna. Att du, Herre, du sätter nyckeln i låset. Du öppnar dörrar som ingen ens har förstått fanns där förut. Halleluja! Jag prisar dig. Och nu tackar jag dig att du är en så personlig Gud. Och du säger de här orden till oss var och en. Jesus, jag tackar dig. I vår svaghet får vi möta din kraft och din trofasthet. Amen, amen. Orkar våra fingrar någonting till så spelar vi något. Och jag känner att vi ska göra så. Vi tar några minuter och så bara vi säger välkommen helige ande. Vi inbjuder den helige ande att få verka, beröra oss nu. Och du som har såna färdiga mallar och förutsättningar, så här ska du gå till. Och jag bara ber för dig idag nu att längtan ska ta lite djupare, så att allt det där bara går sönder. Och det blir som en desperat rop från ditt hjärta. Gör vad du vill, Gud. Kom på det sätt som du väljer. Tror någon skulle må väldigt bra av att få gråta ut här idag. Och någon skulle må jättebra av att gå över salen här och krama om en broder eller syster. Ja, Herren talar till oss på olika sätt. Och är det någon som har ett personligt bönämne? Det här är sista samlingen i helgen. Så många har sökt förbön på olika sätt. Nu har vi en mindre samling idag. Här är vi nu. Har du ett personligt bönämne? Det kanske gäller din församling. Det gäller din egen hälsa. Det gäller barnbarnens frälsning. Vad är det du bär på? Kom inte till mig efteråt och säg: jag vågade inte söka förbön. För det är ju otroligt konstigt att bara uttala det. Om vi möts som syskon i Herren. Känn att det är en underbar möjlighet. Har du något på hjärtat, så gå fram och sätt dig på de första bänkarna. Ingen ska överfalla dig, men vi praktiserar förbön. Vad det än gäller, din ekonomi, vad det än gäller, vi ber för varandra. Det är vår kallelse. Så har du något på hjärtat, så kom fram, ska vi be för dig.